Okej. Radio Krishna, avsnitt om Goron. Och vad vi kan säga här också, jag kan pröva i alla fall, jag vet inte om det blir för kontroversiellt, men jag tycker att vi behöver få lite klart. Okej. Vad är en guru? Alltså, en guru är ju en lärare. Man kan ha en guru i... man vill lära sig musik, en guru, man vill lära sig konst eller, så vet jag förstår, vad helst det är. Och guru kol är ju helt enkelt en skola. Med en eller flera lärare som undervisar ungdomarna. Men när vi nu i modern tid tänker på Goro, så har det blivit mer som någon ikonfigur, någon super man oftast, som kan allt och som är, om inte Gud så i alla fall Guds representant på jorden och perfekt. Och då pratar vi om Vaishnava Guru. Alltså en lärare som lär ut bhakti-kunskapen och bhakti-vägen. Guidar och leder studenterna, eleverna på den vägen. När Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, kom hit, så blev han ju naturligtvis den där superguron för sina lärjungar och för Krishna och sin allmänhet, eftersom han blev mer än guru, han blev acharya. Det är därför att en acharya är någon kan man väl säga som har startat och bildat eller en betydelsefull gren av den här traditionen. Så acharya betyder ju mer än en lärare. När sen Srila Prabhupada lämnade, det var bara tre, fyra månader innan jag kom till Krishna-templet, så uppstod ju rejäl förvirring bland lärjungarna om hur det här med guru, guruskapet, egentligen skulle fortsätta, hur det egentligen fungerade, vad det egentligen innebar nu. Och jag kan förstå det, det var ju så självklart att Prabhupada var guru. Och det intressanta är att när jag flyttade in i templet så var fortfarande Prabhupada guru. Det fanns ingen annan. Jag kan gå in på det här sen, hur man frågade Prabhupada. Han sa att guru kan också vara Madhyamadikari och alla mina lärjungar kan vara guru när de blir kvalificerade. Så han talade om gurun mer som en lärare. Förstår jag det nu som, rätta mig om jag har fel, men jag tror att problemet som uppstod kanske berodde på att lärjungarna och eleverna då inte förstod det. De trodde att en guru måste vara en uttamadhikari, ren, hängiven, perfekt person. Och då försökte de lärjungarna, eleverna till Prabhupada som sen tog över guruskapet, att helt enkelt leva upp till den rollen. Att agera så. Jag hörde till och med sägas när jag var ny att Prabhupada var så mäktig, så kraftfull att han innan han lämnade så bemyndigade han sina elever till att bli rena hängivna uttamadhikaris, och det är vad de är. Och jag tror inte jag inbillar mig, men jag vet inte, någon, jag har inte hört någon fler som har kommer ihåg det där. Men i vilket fall så ser vi ju att det resonemanget inte stämde med verkligheten. Så det kanske är bra om det glöms bort, för att annars så, om Prabhupada sa det kan man ju skylla på Prabhupada, men jag tror inte han sa det. Utan vad jag hörde honom säga var mer, eller jag hörde inte men som jag läst, men jag forskat i det, vad vi är just det här. Och när de frågade, hur blir det nu efter att du lämnar? Vad kommer de här 11 som var i Ritviks, vad kommer de att bli nu? De kommer att bli vanliga goros, sa Prabhupada. Och vad betyder vanliga goros? Det kanske han tänkte att då ska han bli som Prabhupada. Det är vad en goro är. För vi visste inte, de visste inte mycket mer om vad guru egentligen är. Men vad Prabhupada kan mena att var att de är vanliga lärare som bygurus. Det finns små gurus i varje by i Indien som har sin gurukola som undervisar. Det betyder inte att de är stora fantastiska ledare över en institution som ska dyrkas. Av tusentals och tusentals. Så det finns ju flera olika sorters guru listade i vår tradition. Diksha guru, Shiksha guru, Vartmana Pradarshika guru. Kanske fler, jag vet inte. Och Och det här lärde jag mig också när jag var ny bhakta. Vartmana Pradarshika Guru fick jag då lära mig. Vem helst som ger en någon kunskap eller vägledning eller hjälp. På väg i Krishna medvetande. Och vi såg det så, jag såg det så att de äldre hängivna som har varit med några år eller till och med äldre bhaktas, ja, de jag lärde mig mest av, de som var nära mig, som var där på Korsnäs. Och vi såg på varandra på det sättet som Vartmana Pradarshika Guru, vilket ju jag än idag tycker är ett fint sätt att se på det, därför att man respekterar då varandra för den tid och energi som någon lägger ner på att hjälpa en och lära en och så. Det är ju ett arbete och ett ansvar på sätt och vis också. Om det blir mer så att säga en permanent relation på det sättet. Så min fråga nu är, jag har gått omkring mig på senare tid, att skulle det ha räckt? Och jag vet, jag kände då, därför att när jag flyttade in i templet, det var precis då de satt i möten i Mayapur, i GBC, och diskuterade förmodligen högljutt och dramatiskt. Vad ska vi göra nu? Och det fanns två sidor. Den ena var ungefär vad jag säger nu och som jag förstår. Och flera med mig, det här är inte min idé. Att Prabhupada sa att, som Ravindra, nej förlåt, jo, Svarup Damodar. Inte Ravindra, så Svarup Damodar från Manipur. Den enda som kom från en Vaishnava-familj som satt i GBC då. Han sa att vi ska bara sörja Prabhupada i några år. Inte ens bry oss om att tänka på det här med att själva bli gorus eller ta över hans roll. Och flera var på hans, höll med honom. Hare Keshwami sa till oss flera gånger att han själv var en av dem som höll med honom. Och Pradyumna, så vet jag, hörde även Rameshwar i Los Angeles där och några stycken till. Allting här finns beskrivet, hela storyn i den här boken av, vad heter han? Jag sätter upp titeln här. Och tack till honom för att han skrev ner den här storyn. Som jag tror är ganska säker på. Väldigt ärligt och rekorderligt. Men de blev nedröstade och det var nästan krig i Vrindavan. Där det också var en grupp som var på den här sidan, att låt oss ligga lågt här. Därför att några då, som ju är så vanligt, hade redan börjat dela upp världen. Och de ansåg ju också att vi måste ju ha ersättare nu för Prabhupada, annars kommer rörelserna falla isär. Men jag minns då, jag var ny bhakta där, jag visste ju ingenting om allt det här som för sig gick då. Men jag hade just klivit in i templet och hade alla dessa fantastiska böcker och alla Prabhupadas fantastiska innebördsförklaringar och lektioner och bhajans och så vidare. Han hade ju gett allting. Och här hade jag äldre hängivna runt omkring i templet som var lärjungar till Prabhupada, som hade rest med Prabhupada och umgås med Prabhupada och lärt sig från Prabhupada. Så det kändes som att vi hade ju allt vi behövde. Vi tänkte ju inte längre än så. Prabhupada var, och det här med guru. Ja. Diksa, siksa, vartna, pradarsika. Här finns guru som kan hjälpa oss. Om vi så skulle se Prabhupada som guru med stort G och de andra som vartman och pradarsika guru. Eller hur man nu vill. Kanske det rent av är upp till eleven. Om man hittar någon som man verkligen ständigt kan ha som sin lärare. Någon som ställer upp och var det och också tar hand om sin elev. Eller man klarar sig med Prabhas undervisning och de äldre erfarna hängivna som finns runt omkring han i närheten. För det är ju trots allt lokalt och personligt det här handlar om. Inte någon stor ikonfigur någonstans borta i ett annat land som knappt vet vad man heter. Jag förstod så småningom att det var vad som faktiskt hände. Jag jobbade själv direkt under sådana gurus som hade tusentals lärjungar och helt enkelt inte visste vad deras namn var, många av dem när de träffade dem. Så de flesta håller med om nu att vi gick ganska fel där. Jag tycker det är värt och viktigt att erkänna det, men också att verkligen försöka förstå vad guru verkligen är. Därför att det är naturligtvis viktigt för oss alla. Men jag skulle vilja säga att en guru är naturligtvis en person som verkligen en gudshängiven person först och främst. En riktig bhakta, en riktig hängiven. Så med sina handlingar, med sitt praktiska exempel, sin karaktär, har de egenskaper som en Vaishnava ska ha. Och vi kan läsa om de här 25 eller vad det är. Men som också förstår hyfsat bra den här vediska, den här Vaishnava-kunskapen. Och om du nu är en ung man eller kvinna som tänker på det här med guru, ska jag ta en invigd av en guru, och du befinner dig i en liknande situation som jag gjorde när jag var i den åldern, att jag fick höra då, eller vi fick höra, att man måste ta invigning. Därför att annars är en chantning och japa och ens hängivna tjänst och så vidare inte på riktigt eller någonting sånt. Då först är man kopplad som till ett eluttag till den här lärjungesuccessionen och tillbaka till Krishna. Annars, jag vet inte vad man var annars. Men nu ifrågasätter jag också den synen på det som vi hade då, för det var ju en del av vår värvningstaktik, att när man ska få någon att flytta in, var bakta några månader och sen så blir de inbyggda och sen så har vi en stabil ny medlem här i ISKCON. Vi såg oss som rekryterare och det här var en del av det. Så men Prabhupada själv, han invigdes inte förrän efter, jag tror, 11 år eller någonting. Arshila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Så tydligen kände han inte något överhängande behov av att snabbt invigas, för att annars så skulle han inte vara i kontakt med Krishna. Och när jag blev invigd, jag tror nog att det föredraget eller det talet som Hare Krishna Swami på den tiden höll under den invigningen, vad jag kommer ihåg han sa var det att den här relationen mellan en lärjung och läromästaren eller gurun, den är inte beroende av den här invigningsceremonin. Den kan ha funnits där innan. Det är en personlig relation det handlar om. Så jag tror att, och nu precis i morse så hörde jag att Mukunda Prabhu och Lalitanath Prabhu, mina gamla gudbröder, Lalitanath var, han var baktalej för min Sankirtan-buss en gång i tiden i Danmark. Och Mukunda var kock i vårt Sankirtan-party. De har nu blivit auktoriserade som guror. Gratulerar och lycka till, Prabhujis. Och jag hoppas att det här är en del av detta, just att inte nu är man en auktoriserad går, då ska man upp på piedestalen och bli idealiserad över alla gränser. Och jag vet när Kadamba Kanana Swami, när han tog sannyas, då var jag tempelföreståndare i Göteborg. Och han var där, bodde några dagar, kom ibland förbi. Och vi satt och pratade, och han hade just då tagit sannyas, han hade då blivit guru. Och jag frågade honom hur hanterar man det när lärjungar kommer till unga, glittrande, stjärnfyllda ögon och ber att få bli ens lärjungar. Men när man ser att de faktiskt idealiserar en, det är romantiskt. De kanske ser bara den där stora gurun, men inte en själv som man egentligen är. Är inte det jobbigt? Om det uppstår en sån situation, hur hanterar man det? Jag var och är fortfarande väldigt intresserad av den frågan. Och ja, jag kommer nog att ställa den till Lalitanath och Mukunda också. Men då, intressant nog, så svarade inte Kadamba Kanana Swami på den frågan, utan han trodde att jag bara lite på skoj utmanade honom. Man fick tydligen inte se det så, att det kunde förekomma någonting sånt, utan den här relationen var den finaste, sannaste, mest äkta relation som fanns. Och hur kan du säga så? Mina lärjungar skulle man kanske, jag vet inte om man tänkte så. Jag mötte några gånger till och sen för bara, vad kan det vara, 10 år sedan eller så träffades vi på Korsnäs. Och jag påminner om vårt samtal då och frågade honom igen. Och påpekade då att jag inte hade bara varit liksom sådär tillspetsad eller, utan att det var en uppriktig fråga. Även då svarade han inte. Utan trodde att den där prövde att han ska bara vara en sån där. Han kritiserar och utmanar och bråkar. Men jag är inte det. Ibland skämtar jag och det tas som sarkasm. Men det är jobbigt när man, jag har insett det, att jag blir, har ibland blivit betraktad som att att det är så. Nej, jag förstod det, att många gånger när jag skämtar så missförstår folk och tror att jag är sarkastisk och elak. Och elak är jag väl och har varit mycket i mitt liv, men jag tror ändå att jag... Och det kan jag bara säga när jag umgås med hängivna, att om ni misstänker att jag tycker det låter som jag, så kan jag säga gärna till då, för att då kan jag intyga, bekräfta om det är så eller om det var ett skämt som missförstods. I alla fall, så fungerar allting här med våra komplicerade och ibland svårhanterliga relationer i denna materiella värld. Men ja, det här var lite om Gorun och guruskapet. Och faktiskt så jag jobbade direkt under Jaipatak Swami när jag var i maj på projekt. Jag var ju projektledare eller production manager, tror jag kallades för hela utställningsavdelningen i Maya, det nya blivande Maya på templet, alltså planetarium, bygget och designen och allt. Jag jobbade mycket med Sedaputa där i Florida och reste runt hela tiden nästan. Och jag satt en dag med, tillsammans med Jaipatak Swami i något rum, där kommer jag inte ihåg var. Jag tror det kanske var i London, i Bhaktivedanta Mandir, om det var i Alacha. Jag tror det var Alacha. Och hade jag inte tänkt på det här ett tag, det här med guruskap. Och han, ja, det är på tack, Swami. Oh, glorious to him. Jag gillar det är på tack, Swami, fast han kan vara lite svår att jobba under. För han reste omkring hela tiden. Och hade ett väldigt annorlunda sätt att sköta om saker som var mer kanske indiskt, som vi svenskar kan ha lite svårt att relatera till. Så det var en intressant upplevelse. Men vi satt där och jag sa, hela den här idén med, eller det här som vi nu har med hur Goruns roll är, att Gorun har ju två roller. Det ena att undervisa, att ge kunskap och vägledning till sina lärare. Och det är ju den viktigaste rollen, eller hur? Och det håller han ju med om. Och så med den andra rollen, det här med att vara Guds representant. Där man alltså måste då ta... En del kanske tycker det är trevligt, men en del kanske bara tycker det är jobbigt. Att ta emot en massa sådana här dyrkan och bli behandlad som om man vore Gud. Alltså jag kan förstå att den rollen behövs i Indien kanske. Jag vet inte om det fortfarande är så att folk i Indien respekterar det och de kan förstå det. Och det är naturligt i deras kultur. Men om man bara kommer till Indien och klädd som en brahman, alltså kommer ju folk fram och ska röra vid ens fötter och dyrka en och så vidare. Själv ifrågasätter jag om den där kulturen är särskilt nyttig, därför att det är ju den som också samtidigt har lett till den där förvrängningen av kastsystemet som vi känner nu, där dessa brahmanar står dels inför någon slags arvsrätt, att sonen till en brahman är också en brahman, och brahmanar ska behandlas på det här fantastiskt respektfulla och upphöjande sättet, oavsett om de är verkligen lärde och av god karaktär, brahmins karaktär eller inte. Så att, och det är naturligtvis inte det jag ifrågasatte när jag satt och pratade med Jaipatak Swami. Men vad jag mer tog upp, det var att kanske den aspekten av Gorun, att sitta på den där stora gyllene tronen och med stora massa gelanger och massa dyrkan och fottvättning och allting, inte går hem så mycket här i väst. Och så tittade jag på honom. Hans reaktion var liksom så att som typiskt, han brukade reagera, liksom, han sa ingenting alls. Det var liksom bara, I understand what you're saying. Och jag förstod ju att det var liksom lite vågat att ta upp det med honom, för han hade då sådär 5000 lärjungar. Men jag märkte också att hans lärjungar, så många var indier från Västbengalen, så att han bor ju där. Jag hoppas han kommer att göra det ett tag till, för att han är en väldigt fin hängiven. Trots att han är amerikan. Man brukar säga så. Men amerikaner har den där syndromet att de tror att man inte är stor och så är man en loser. Alla vi som är europeer och icke-amerikaner, vi förstår det där. Men amerikaner kanske tar illa upp så om man säger det. Fast många skämtar om det själva, men i alla fall. Så ja. Jo, jag hade pratat med och varit runt i, och var uppe i Nepal i Kathmandu, där det bara var att jag är på taxa med lärjungar. Och de höll på ibland att argumentera med varandra, så att går de minsann inte rätt att bestämma i templen vad läraren ska göra, utan det är tempelförståndarna som har den rätten. Och alltså det var såna här allvarliga debatter ibland, därför att, och jag förstår varför. I Indien är det liksom det, och de ställena där kan vara en tuff situation, och det är likadant överallt kanske, men mest där sitter och är manager för ett ställe och hängarna kommer dit och ska göra tjänst där och upprätthålla det där templet. Och så kommer liksom en guru, flera guru som har olika, som har sina lärjungar där, kanske flera olika guru som då passerar igenom eller har kontakt med det här templet och börjar dirigera sina lärjungar. Nej, följ inte, han säger så, gör det här istället. Och så blir det en himla röra. Så jag märkte ju att synen på gorum på det sättet bland, även bland Deepataksvamis lärjungar, var mer pragmatisk kan man väl säga än vad jag var van vid i vår zon, där Harikesh zon, där han var bara den totala perfekta auktoriteten och överhuvudet. Och det var väldigt lätt för oss då. Och de andra gårdarna som sen kom då, Satchinandan, Swami, Avinash Chandra, Bhakti Vaibhava, Swami och Satchandra som blev Bhakti Bhushana, Swami och några till, Smita Krishna Swami. De var ju trots allt underordnade Harikrishnan. Så det var, man kan gå in mycket på alla de här olika, vad ska vi säga, dramorna utspelade sig mycket just, tror jag faktiskt, och järnrätta mig om jag har fel, på grund av att vi hade en, eller vi hade fortfarande inte riktigt förstått det här med gorun och goruns en roll. Vad är egentligen en goru? Och naturligtvis så blev ju även gorun då sittande i en dubbel roll, ibland trippel, som är Harikesh Swami, som var både allas guru, utom Prabhupada-lärjungarnas, och nästan dem också, för att det blev ju liksom genomdrivet så småningom att även, och det har varit ju en riktig konflikt som dess bättre slutade, tycker jag, någorlunda sunt. Att även Prabhupada-lärjungarna skulle behandla de här gårorna som nästan som vore deras gårar också. Lyda dem och följa dem och så vidare. Så. Men det där löser sig någorlunda. Det var ju rena upproret där som jag tror var nere med Davan. De hade något stort möte och redde ut det där någon gång. Vad kan det ha varit? 83. Och det var ju egentligen efter det som de här nya gårorna. Fram till dess så fanns det ju bara Hare Krishna som var med här och de var zonbundna då. Så att Hare Krishna var både guru och GBC-representant för hela den här zonen och BBT zonsekreterare, vad heter så. Och att han har en sån roll måste vara fruktansvärt svårt att upprätthålla eller att ens hantera personligen. Och en del som nu kritiseras för det, de klarar ju inte av det. Jag tycker att man ska inte heller döma dem för det, därför att de hamnade i en helt, alltså okej, okay, om det var självpåtagna eller inte, men en jättesvår roll att hantera. Så jag ville bara säga alltihop det här. Jag vet, jag kallar det här för nybörjare. Bhakti yoga för nybörjare. Oss nybörjare, men jag, som sagt, vi är egentligen i alla fall de allra flesta av oss, även sådana gamlingar som jag, fortfarande rätt mycket nybörjare. Och jag tror vi börjar kanske förstå det. Och komma ner lite på jorden och gradvis förstå vad det är vi har hamnat i. Någonting helt fantastiskt vi har fått ta emot här. Men ursäkta om jag säger det, men jag inbegriper mig själv. Jag tror att vi faktiskt, men vi kom ju från en icke-vaishnava bakgrund. Drop out kids. Ibland som hade liksom pajat våra sinnen nästan med droger och allt möjligt konstigt. Och så vi var ju liksom inte idealiska eller några. Jag säger vi därför att jag tror att det gäller faktiskt majoriteten. Gurukul-elever direkt. Så att jag tror vi ska vara realistiska här och se att, ja, för min del har det tagit en 40-45 år innan jag börjar kanske befinna mig där. En normal elev i en Vaishnava Gurukul skulle ha befunnit sig i sin ungdom, som har liksom vuxit upp med den här kulturen och har en mer sansad och naturlig och normal syn på den. Jag vet inte. Jag får gärna ge kommentarer om det här, därför att jag tycker att det är en intressant och värdefull diskussion. bor här inne i hjärtat. Du finns ju hela tiden här inne i hjärtat. Som alltid talar om för att du ska göra det. Du ska göra det. Du finns där. Verkligen. Jag kan ställa mig den frågan. Vad ska jag göra med det? Kan jag ställa mig den frågan? Så nu ställer jag på, vad ska jag göra nu? Jag ska sitta ner, jag ska känna att jag har grejen en stund. Bra, precis vad jag vill göra. Någonting att dricka, jag har någonting. Yeah.